Podplay.
Piskan exploderar mot pojkens rygg. Huden rivs upp under den strålande solen och inkräktarna i blå uniformer kräver återigen svar. Var gömmer sig hans storebror? Men den 15-årige Jesse vägrar svara. Piskan viner igen och ännu ett sår rivs upp. På gården utanför familjen James vita trähus misshandlas tonåringen. Hans styvfar får samma behandling. Ett rep kastas över den stora ekens lägsta gren och styvpappan hissas upp med en snara runt halsen. Några av inkräktarna skrattar, andra super. Styvpappans kropp sprattlar när han kämpar mot tyngdlagen. Men innan han dör släpper inkräktarna repet och styvpappan drämmer ner i den upptrampade jorden. Misshandeln fortsätter mot styvpappan och den gravida mamman och mot Jesse. Men hur mycket de än piskar, slår och sparkar säger han inget. Han har bara ett ord i huvudet genom hela tortyren. Hämnd. Du lyssnar på Historiska brottslingar om Jesse James med mig, Mitcho Batalov. När nordstaternas milismän kommer till familjen James gård 1863 är Missouri redan en krigshärjad delstat. Men så har det inte alltid varit. Jesses föräldrar slår sig ner här knappt 20 år tidigare. Som många andra nybyggare kommer de i en vagn lastad med ägodelar och drömmar på lortiga skogsvägar från Kentucky. Sakta men säkert bygger de ett bekvämt liv. De skaffar en liten gård med åkrar, boskap och ett trevligt vitt trähus med skuggiga verandor. 1843 föds den första sonen, Frank. Den 5 september 1847 kommer lillebror Jesse Woodson James till världen. Och ett par år senare en lilla syster. I några år är det en riktig kärnfamilj i sydstatsmodell. De odlar hampa, en gröda man kan spinna till goda stålar eftersom det görs rep på den. Och för att sköta det slitsamma arbetet köper familjen James en annan klassisk sydstatsvara. Människor. Under hela pojkarnas uppväxt sliter sex förslavade afroamerikaner i den brännheta solen dagarna i ända. Varken Jesse eller brorsan Frank verkar någonsin ha något problem med att ha människor i kedjor hemma på gården.
Ja, den här för familjen ganska idylliska tillvaron den raseras när Jesse är 2 år gammal.
Det här är Rolf Wrangnert, kriminalhistoriker.
1849 så kommer det enormt lockande nyheter från Kalifornien. Man har hittat guld där. Och det får till sin följd att tiotusentals desperata drömmare lämnar allt bakom sig och drar västerut för att vara med i guldruschen. Och Jesses pappa är en av dem. Men istället för att hitta guld så blir han dödligt sjuk i kolera. Han dör på tidiga 1850-talet, hundratals mil från sin familj. Och de sörjande barnen får snart 2 styvpappor i snabb ordning. Först en elak som slår dem, men som dör kort därpå. Sen en lågmäld och vänlig man som kommer bättre överens med sönerna.
Familjen bor i en del av Missouri där de flesta sympatiserar med söderns politik och kultur. Men resten av staten håller med nordsidan. Och det kommer leda till blodiga bråk i grannskapet. bråk som når sin våldsamma kulmen 1861, när det amerikanska inbördeskriget bryter ut. Missouri håller sig med nordstaterna, men många unga män ansluter sig till halvlagliga och helbrutala gerillaförband på söderns sida, som kallas Bushwhackers. En av de unga männen är Jessys storebror Frank. Själv är Jesse bara 13 år när kriget börjar. En sån liten grabb är för ung för att slåss. Han vankar istället av och an på familjegården och pyr av avundsjuka på brorsan som får slåss för sydstaterna. Men Jesse håller igång. Han övar prickskytte med både gevär och revolver. Och har talang. Dessutom är han en fåfäng figur och sätter högt värde i sin fysik. Han böjer hästskor, hugger ved och jobbar i fälten dagarna i ända tills han är ett kompakt litet kraftpaket. Kanske är ett sånt här träningspass han håller på med den varma majdagen 1863, när de blåklädda männen från nordstaternas milis dyker upp och misshandlar både honom och styrpappan. Drygt ett år efter inkräktarnas påhälsning hör Jesse ljuva nyheter. Brorsans förband är i närheten. Nu kommer ingenting hindra den blonda unga mannen med isblå ögon. Han sadlar sin häst, laddar revolven och säger hej då till mamma och styvfar. För nu går den 16-årige Jesse James med i grillan.
Alltså han är bara 16 år när han är med och får fullt ut delta i rena avrättningar på nordsidans anhängare. Och han har tydligen inga som helst samvetskval med det. Han deltar också i en patrull som rider från hus till hus i Missouris gröna kullar, knackar på dörren hos nordstatslojalister och sen skjuter ner dem i sina egna hem.
Med avtryck av fingret uppvärmt är det dags att ta examen och gå från mord till massaker. I september 1864 rider bröderna James under en svartskäggig ledare med det välförtjänta smeknamnet Blodiga Bill. I ett uppbåd på minst 75 härjade bushwhackers rider de mot en liten bygd i Missouris hjärtland, där det bor nordstatsanhängare. Hästhovarna smattrar mot marken som en illavarslande storm. I flera timmar plundrar de stan. Hem sätts i brand. Medborgare huggs ner och befriade slavar jagas som villebråd. På stadens saloner blir det jackpot. Jesse och hans kamrater roffar åt sig all whisky de kommer över och häller glatt ner eldvattnet i sina torra strupar. Sen hör de ett visslande ljud från prärien. Ett tåg som närmar sig. De berusade och blodfläckade männen övermannar loket och stannar tåget. Ombord finns över 20 nordstatssoldater på permission. De obeväpnade soldaterna skjuts ihjäl intill rälsen och de lenlösa kropparna behandlas som övningsmål åt knivar och gevär. Samma dag skickas en trupp nordstatare i blå rockar och med laddade bössor för att stoppa Jesses förband. Istället går de rakt in i bushwhacker-männens bakhåll. Över 100 soldater mejas ner. Och Jesse själv skjuter ihjäl fiendens befälhavare. De döda fienderna skalperas, hackas och behandlas på alla jävelska sätt man kan tänka sig.
Bara ett år senare, år 1865, så har krigslyckan vänt. Och bittra rapporter avlöser varandra för sydstaterna. Det är nederlag efter nederlag. Jesse ser vart återbarkar och bestämmer sig nu för att kapitulera. Hellre det än att bli besökt sent på natten av någon som känner igen honom som en bushwhacker. Han rider fram mot en grupp blåklädda nordstatare och skriker till dem att han ger sig. Men de svarar med att skjuta honom. Kulan träffar rakt i bröstet och kraften är så stark att han slås ur sadeln och faller till den leriga marken.
Blårockarna lämnar honom att dö. Men Jesse överlever och med en ordentligt skadad. I flera månader ligger han till sängs och repar sig. Vid hans sida sitter en kvinna vid namn Si. Hon är i hans ålder, kärleksfull, vacker och hans kusin. Och några små släktband ska ju inte få stå i vägen för kärlek. Paret kommer senare gifta sig, men innan prästen viger dem hinner Jesse med några saker som skulle passa i Gamla testamentets blodigaste kapitel. För efter att ha återhämtat sig från sin skada kliver den 18-åriga Jesse ut i en värld han inte uppskattar. Under nordstaternas regim får tidigare sydstatsanhängare inte rösta eller inneha viktiga ämbeten. Arméns blåklädda närvaro är en ständig nagel i de kyliga ögonen. Och Jesses politiska övertygelse brinner starkare varje dag som går. Han bestämmer sig. Kriget är inte över än. Inte för honom.
Nu ansluter sig Jesse och storebrodern Frank till ett gäng före detta bushwhackers. De drivs liksom Jesse av sitt hat mot nordstaterna. De har samma fallenhet för våld och dessutom kärlek till lättförtjänta snabba pengar. Under 3 års tid så lär han sig banditens ohederliga livsstil. Och det innebär dagar på hästrygg över prärien med att speja efter sheriffer som jagar dem. Diligensrån där de rånar passagerarna på det de äger. Och det innebär också kvällar vid lägerelden med bacon och bönor och att sova utomhus under stjärnorna.
Men efter 3 år går den unge mannen från att vara en av västerns otaliga ansiktslösa desperados till ett berömt namn. För det är nu, 1869, som han och Frank rider mot en småstadsbank i hjärtat av Missouri. Här finns mer slantar i valvet än bröderna tycker är rimligt, och det tänker de ändra på. Med vana steg kliver deras sporrade stövlar in på det dammiga bankgolvet. De riktar revolverna mot personalen och hälsar att de tänker göra ett stort uttag. Under det här rånet blir Jesse övertygad att föreståndaren är en gammal nordstatsofficerare och samma man som skjutit ihjäl blodige Bill, Jesses gamle grillaledare. Jesse behöver ingen betänketid. Han riktar sin Colt Peacemaker mot den obeväpnade mannen och trycker av. Medan vittnena skriker försvinner bröderna James genom dörren. Men i den stressade flykten med stadsbornas kulor som viner i luften runt honom kastas Jesse av sin häst. På något sätt lyckas han ta sig upp på Franks häst och bröderna flyr med gevärselden smattrande bakom sig. Men Jesses märr blir kvar på brottsplatsen.
Folket i stan känner igen den här vackra, gråa hästen. De vet att det är den ökända bushwhacken Jesse James som äger den. Hans namn sprids nu över Missouri och han blir efterlyst, död eller levande. Priset på hans huvud är hisnande $1,500. Det är alltså över 250,000 kronor i dagens penningvärde. Men det här mordet på bankföreståndaren, det upprör inte alla. Särskilt inte en tidningsredaktör i Kansas City som är en gammal sydstatssoldat som fortfarande vill ha upprättelse för sydstaterna och få sydstater in bland de folkvalda. I sin tidning så vinklar redaktören det här mordet till en frihetskamp mot de förtryckande nordstaterna. Det är ett sista skrik från söderns kamp. Och i den här versionen blir Jesse en hjälte för den förlorade sydstatsdrömmen. Hans namn väcker snart lika mycket förfäran som förtjusning i Missouris fortfarande delade befolkning.
Berömmelsens sken lyser på bröderna James där de rider över västerns ändlösa vidder. Och de bestämmer sig för att växla upp. För att ta sig an de riktigt stora målen behövs en större liga. Därför värvar de flera luttrade och samvetslösa gamla bushwhackers till gänget med gedigen erfarenhet av både rån och bakhåll. Under åren som följer går ingen säker. Ligan slår till överallt från Kentuckys skogar till Texas, torra öken och mellanvästerns prärier. Med pistoler i händerna och stål i blicken dundrar ligan genom Amerikas landskap och snabba hästar. Lånehus, banker, diligenser. Vem som helst kan falla offer för Jesse James och hans gäng. Om någon bankir säger emot eller ett vittne försöker ropa på sheriffen kan de räkna med en snabb kula i skallen från någon av Jessys revolver. De slår inte bara till mot småstäder och sömniga avkrokar heller. 1872 rånar de en stor festival inne i Kansas City. En av präriens största städer. Ligan hotar till sig dingande biljettkassor framför näsan på vettskrämda stadsbor. Men alla är inte lika rädda. Några Kansasbor drar sina revolver och försöker sätta stopp för rånarligan. I den vilda eldstriden som bryter ut mellan stadens röda tegelfasader träffas en 8-årig flicka och dör kort efteråt. Men till och med det här nya lågvattenmärket av våld och död spinner redaktören i Kansas City till en bragd för Jesse och hans kompaner. I tidningens svarta bläck beskrivs Jesse inte som någon blodtörstig barnamördare utan vilda västerns Robin Hood. Han tar ju bara från förmögna nordstatare och ger till behövande. Det här är en image Jesse glatt hjälper till att måla upp. Ibland skickar han brev till tidningen och ger sin egen syn på saken. I utsvävande ord förklarar han att hela hans syfte är att trycka till nordborna som tvingar sig på söderns goda befolkning. Att hans liga är järva kämpar som aldrig kommer få en rättvis rättegång och därför måste fortsätta leva utanför lagen. Sin sympati för södern och allt den förknippas med visar ligan klart och tydligt en kvalmig sommardag i juli 1873. När de lurpassar på ett tåg som rullar genom Iowas platta prärier. Runt midjan sitter hölstren med fulladdade pistoler, precis som vanligt. Men på huvudet sitter inga hattar den här sommardagen. Utan spetsiga vita huvor. Sitt första tågrån någonsin genomför alltså ligan klädda i Ku Klux Klan-duvor. När de rider ifrån tåget med fulla pengasäckar kastade över sadlarna passar Jesse på att dela det med några fattiga själar. I sann Robin Hood-anda. Och de fattiga själarna är då alltså storebrorsan Frank och de andra kumpanerna.
Ligan får nu smak för tågrån. Och från och med nu så rånar man flera tåg och vid ett av de här rånen så lämnar Jesse en pressrelease bakom sig. Med sin väldigt Jesse James-vänliga version av hur rånet hade gått till. Det var djärvt, det var beundransvärt och egentligen utan att kröka ett hår på vanliga passagerare. Men sanningen, den är helt klart lite annorlunda. Bland annat så minst en gång så slår de till mot ett tåg genom att spåra ur det. Och sen så roffar de åt sig av passagerarna medan de ligger och skriker av smärta för i de här välta och splittrade vagnarna.
Näsan för PR har Jesse inte tappat alltså. Rånen innebär inte bara saftiga stålar. Det för med sig något annat också. Något som kan skrämma livet ur vem som helst. Till och med ett gäng skjutglada tågrånare. Pinkertons. Den här privatdetektivarmén slåss gärna på lika smutsiga villkor som Jesse och hans kumpaner. En agent skickas till bröderna James barndomshem i Missouri för att spana. Han hittas bakbunden och avrättad några dagar efter att han dykt upp. Men andra agenter lyckas bättre med sin uppgift. En av Jesses trogna följare skjuts ihjäl i ett bakhåll. Agenten i fråga dör själv i eldstriden. Men nu är gänget både skärrat och skadeskjutet. Fienden närmar sig Jesse. Och snart kommer de riktigt nära. I januari 1875 ligger vintern över barndomshemmet i Missouri. Det går inte att urskilja den vackra naturen i det djupa mörkret. Bara det vita gårdshuset där bröderna James växte upp. Men snart blir det ljusare. Ett par Pinkertons smyger sig fram och kastar en brandbomb genom fönstret. Elden river genom trähuset. Och en av Jesses halvbröder, som inte ens är 10 år gammal, dör i smällen. Dessutom förlorar Jesses mamma sin ena arm. Bombens verkliga måltavlor, Jesse och Frank, klarar sig oskadda. De är faktiskt inte ens i närheten av huset den här natten. Men deras hämnd färdas snabbt över delstaten. I april samma år besöker Jesses liga en granne från hemtrakten som samarbetar med Pinkerton-detektiverna. Det blir det sista den grannen gör.
Trots att den här svekfulla grannen nu är mördad och tystad så fattar ju ligan att de kan inte stanna i det här området. Så nu vänder gänget norrut mot helt nya jaktmarker. Närmare bestämt staden Northfield i Minnesota. Och det här är bra mycket längre norrut än den här ligan är van att röra sig. Men så är det ett extra saftigt lockande byte som de har spanat in. First National Bank. Dessutom har de hört att det är en gammal nordstatsgeneral som har sina pengar där. Och det betyder bara en sak. Det är dags att göra ett ordentligt uttag på sydstaternas vägnar. Så den 7 september 1876 så skrider de till verket. Och det här är bara ett par dagar efter Jesses 29-årsdag.
I mindre grupper rider ligan in till stadens torg. Alla är präktigt klädda i vita rockar dagen till ära. Men det tjusiga klädvalet är ett misstag. Stadsborna lägger märke till de uppklädda främlingarna som samlas runt banken. För att inte nämna deras hölster och patronbälten. I samma stund som ligan kliver in på banken fattar medborgarna vad som händer. En järnhandlare delar ut sina varor till grannskapet. Skjutjärn alltså. På bara några sekunder förvandlas det sömniga torget till en krigsscen. Det är oklart om Jesse är inne i banken eller ute på gatan. Men ett som är säkert är att han är i hetluften. Kulorna viner, hästar gnäggar i panik och två av hans kumpaner peppras fulla med bly ute på gatan. Banditerna ger igen med samma mynt, men är i ett rejält underläge. Skadeskjutna och omringade lyckas de på något sätt ta sig upp på hästrygg och rida i full galopp därifrån. Men ett förbannat, tungt beväpnat uppbåd är de hack i häl. Flykten pågår i flera veckor. Ligan färdas söderut, men det går långsamt. Det är bara bröderna Jesse och Frank som är i tillräckligt bra skick för att röra sig snabbt genom den snåriga skogen och de främmande vidderna. Gruppen splittras och Jesse och Frank fortsätter ensamma. Deras kumpaner omringas snart i Minnesotas gröna mylla. En av dem skjuts ihjäl på plats. Resten skadas och grips. Jesse och storebrorsan Frank tar sig hela vägen ner till Tennessee och slår sig ner nära Mississippi-floden under falskt namn. Efter ett sånt här bakslag är det bäst att ligga lågt. Båda bröderna tar vanliga jobb och lever som vem som helst i Nashvilles utkanter. Frank fattar tycke för sin nya livsstil. Kanske känner han att rövarlivet har spelat ut sin roll. För han meddelar Jesse att han tänker lägga revolven på hyllan. Nu är det den raka vägen som gäller för honom. Så känner minsann inte Jesse. Visst är det mysigt att han kan bo med sin fru Si under de nästan 3 åren i Tennessee. De får 2 barn som Jesse busar med, lär rida och läser högt för. Men det kliar i det gamla avtrygga fingret. Hemfrid i all ära, men han mår som bäst ute på vidderna. Med snuten bakom sig och ett bylte pengar i sadelväskan. Och så saknar han att se sitt namn i trycksvärta. Så 1879 samlar han ett nytt gäng och spänner hölstren runt midjan ännu en gång. Men södern har förändrats under tiden han legat lågt. De hårda villkoren mot före detta sydstatssoldater är borta nu. Och överlag är folk less på alla rånarligor som härjar. Och det är inga gamla bushwhackers som går med i Jesses nya gäng. Bara samvetslösa yrkeskriminella vars enda politiska övertygelse är att berika sig själva. Det här nya rövarbandet drar fram som en sjukdom över USAs hjärtland. I 2 år rånar de affärer, diligenser, tåg och passagerare. I ett av sina brev till tidningen förkunnar Jesse att de aldrig stjäl från arbetare med grova händer, utan bara från stroppar. Det kanske stämmer vid några enstaka tillfällen. Men det är en regel med gott om undantag.
Jesses nya gäng, de roffar åt sig ordentligt under den här skoningslösa turnén. Men det är faktiskt inte riktigt samma sak som förr. Till exempel så är de här nya kumpanerna inte lika vassa som det gamla gänget. De grips oftare och flera av dem tjallar för att rädda sitt eget skinn. Och det gör att Jesse utvecklar mer och mer paranoia. Han spanar in den ena efter andra i gänget och letar efter minsta tecken på svek. Och på hösten 1881 så skjuter Jesse själv ihjäl en av sina medkompaner. Varför han gör det, det är höllt i dunkel. En del påstår att mannen försökt ta för mycket av bytet efter ett rån, medan andra menar att Jesse hade blivit övertygad om att mannen tänkte svika honom.
Senare samma år flyttar Jesse sin fru och sina barn till samhället St. Joseph i Missouri, bara en kort ridtur från hans hemtrakter. Här bor han under namnet Tom Howard och färgar sitt ljusa hår och skägg svart för att gömma sig bättre. Nu är det bara Jesse och två andra som är kvar i gänget. Bröderna Charles och Robert Ford. De här bröderna kommer och går om vartannat till Jessys hem i St. Joseph. Ett ombonat, vitmålat trähus med en liten gård och stora fönsterluckor. På våren 1882 bor båda bröderna Ford i huset. En solig morgon den 3 april sitter alla tre männen vid frukostbordet innan de går in i salongen för att prata igenom några detaljer. Jesse har varit ute på gården och jobbat under morgonen och lagt ifrån sig sina pålitliga revolver för att inte väcka grannarnas uppmärksamhet. Han gillar bröderna Ford och tänker nog inte särskilt på att de verkar nervösa. Men han har all rätt att oroa sig. Tidigare på våren har bröderna nämligen gjort en deal med Missouris guvernör. För en prissumma på $10,000 har de lovat att ta itu med den ökände banditen och kommer dessutom få alla sina egna brott benådade. Solljuset lyser genom de vita gardinerna. Jesse James är i salongen med bröderna Ford. Han märker inte de nervösa blickarna som flyger mellan bröderna. Men något stör honom. Han reser sig snabbt och bröderna hoppar till i sina stolar. Ser inte den där tavlan dammig ut? Frågar han irriterat. Jesse drar fram en karmstol framför tavlan på andra sidan rummet och kliver upp för att damma av ramen. En sista gång möts brödernas blickar innan Robert reser sig och tar ett kliv över trägolvet. Sen hör Jesse ett bekant ljud. Knappt en meter bakom honom. En revolverhane som spänns. En kort stund är allt tyst i det ljusa rummet. Som om allt står stilla. Varje hjärtslag känns liksom utanpå huden. Sen kramar Robert Ford avtryckaren. Med en skarp smäll tränger kulan genom Jessys huvud. Kroppen faller till marken. Karmstolen välter. Och tavlan fläckas röd. Jesse James är död. 34 år gammal. Mannen som massakrerat obeväpnade, skjutit civila och sina egna gängmedlemmar möter samma öde som han gett så många andra. Polisen får aldrig tag i honom under alla år som laglös. Men vägen han slagit sig in på är aldrig säker. Och i sitt eget hem tar hans tur slut. Du har lyssnat på Historiska brottslingar med mig, Mitcho Batalov. Manuset skrevs av Carl Häger och producent var David Dava Persson. Redaktör var Alex Häger och exekutiv producent var Victoria Rinkos. Historiska brottslingar är en produktion av Podplay.
En del av